Välkomna tillbaka till en ny säsong av Gilla hästpodden. Podden där vi delar historier och magiska möten som visar hur hästar bidrar och gör skillnad. Och bakom poddmicken sitter som vanligt jag, Lisa Thorngren från Lära med hästar. I vår tredje miniserie för säsongen får vi möta några av alla beslutsfattare där ute. De som bestämmer och som kanske har en position, en påse pengar eller på annat sätt kan påverka möjligheterna för att fler ska få tillgång till välgörande hästkrafter. I vårt tredje avsnitt träffar vi skolcheferna Inga-Britt och Jessica från Båstad kommun. Två kvinnor som vågat tänka utanför boxen och som under en tvåårsperiod kommer att låta utvalda elever få prova på att lära med hästar. Ett drömavtal såklart. Vi undrar, vad var det som gjort att Inga-Britt och Jessica fick upp ögonen för det här? Vad har de sett för effekter och resultat så här långt? Och hur skulle vi kunna få fler skolchefer där ute att fatta galoppen? Häng med! Sådär, då är vi tillbaka i studion för Gilla hästpodden. Och idag har jag två väldigt spännande gäster som ligger mig såklart lite extra varmt om hjärtat. Det är två tjejer, kvinnor, damer från Båstad kommun. Varmt välkomna skolchef Inga-Britt och biträdande skolchef Jessica. Välkomna till Gilla hästpodden.
Tack så mycket.
Åh, det där hade ni övat in. I samlad galopp, sa ni det.
Just det.
Just det, precis. Lite kort skulle ni bara kunna presentera er. Vilka är ni? Och vad gör ni här i Gilla hästpodden?
Jag kan väl börja. Jag började här i Båstad 2019 och har jobbat förvaltningsövergripande i många år. Framförallt nere i sydvästra Skåne. Så sen 2019 har jag varit här och arbetat med förskola, grundskola, gymnasie, vuxenutbildning och yrkeshögskola.
Tack. Och Jessica?
Ja, jag har ju också en historik från den här kommunen i några år och har därför innan arbetat på högskolan i Halmstad som forskare. Och det är väl en liten del i det som också dockar an till det här som vi sitter här och ska prata om idag, som fångar mig, liksom, som dockar an till det jag jobbar med innan. Det här liksom med elever som är kanske i behov av särskilt stöd och hur man kan hitta former för att, hur vi kan stötta dem för att de ska kunna göra det och vara den som de själva har anledning att värdesätta. Så det är min liksom, så här, käpphäst som jag känner att...
Bra, Jessica. Där kom häst in igen.
Jag har fattat.
Ja, du har fattat galoppet. Ja. Ja, men jag är så himla glad att ni är här. Och anledningen till att vi sitter här, då, om vi ska liksom ta det steget längre, är ju att Båstad kommun, får vi ju säga, har ju verkligen fattat galoppen. För här sitter ju vi med faktiskt en plan och ett avtal där Båstad har sagt att men vi ska faktiskt satsa på häst för våra elever under en period och se vad det kan ge. Sen i våras så har ju vi faktiskt tillsammans, ni har ju valt att skicka olika elevgrupper till min verksamhet, Lära med hästar, för att se vad som kan hända. Vad var det som gjorde att ni vågade ta det här steget och testa det här? För det är ju faktiskt, jag skulle vilja säga att det här är lite unikt, att man vågar göra det.
Jag kan väl säga att det har egentligen en lite historia. Dels så jag som skolchef och förvaltningschef och så har alltid haft de här funderingarna. Är 60 kvadratmeter klassrum en tillräcklig lärmiljö? Och de allra flesta i utbildningsverksamheten skulle säga nej, såklart inte. Men hur kan vi arbeta på ett annat sätt där vi möjliggör för våra elever att vistas i andra miljöer och att testa sina kompetenser, sina färdigheter och sina förmågor på ett annat sätt. Och få ett värde med sig utifrån det. Men det också handlade om här i Båstad, det var att vi har fått tre ganska stora uppdrag av våra politiker. Där ett uppdrag är värdegrund och värdegrundsfrågor. Ett uppdrag är barn- och elevhälsa. Och ett uppdrag är språk och språkutveckling. Och framförallt värdegrundsdelarna har vi sett som väldigt viktiga. Och att möjliggöra för många av våra elever andra miljöer och annat sätt att tänka. Så varför vi egentligen vågade eller ville, det tänker jag är flera, vad ska man säga, samverkande faktorer. Vi var nyfikna på alternativa möjligheter. Vi hade värdegrund som uppdrag och du knackade på dörren. Vid absolut rätt tillfälle. Sen är det som du säger, vi har arbetat under det här året. Men vårt samarbete började ju egentligen ännu tidigare. När du knackade på och Jessica och jag fick möjligheten att lyssna på din beskrivning av arbetet. Gjorde att vi sa att det här måste ledningsgruppen få höra. När ledningsgruppen fick höra det så sa de att det här blev vi nyfikna på. Och vi som ledningsgrupp fick också en möjlighet att var pröva på och vara här en hel dag för att se vad det konceptet som du beskrev. Så en känsla av att ha förankrat det väldigt väl, men utifrån då lite olika delar som värdegrund, som vår vilja att möjliggöra för eleverna och att du fanns vid rätt tillfälle.
Precis. Nej, men det har varit en väldigt, jag skulle säga nu så här med facit i handen, lite så här, ja men en resa som känns väldigt genomtänkt faktiskt. Där vi tog det här i olika steg. Där jag fick börja med, som precis som du beskrev där, att dyka upp lite så där på ett möte och sen kom ni på en hel dag och sen pratade vi vidare och sen testade vi och så. Så att, och det är ju lite så tror jag man behöver göra i kommuner. Nu är det här en ganska liten kommun Båstad. Det finns ju fördelar med det såklart. Men att det behöver lite tid att landa för att förankras. Och det är jag super tacksam för. Det jag glömde säga lite i början är att den här serien kallar vi ju för beslutsfattarna. Och ni är ju två som kan representera just de som vi inom hästnäringen är beroende av för att till exempel det här med välgörande hästkrafter och hästunderstödda insatser för att det liksom ska flyga. För att det ska bli ansett som liksom en riktig så att säga och bra metod. Så ju fler och fler som vågar testa det här, ju fler tror jag också kommer våga, tänker jag. I'm riding clear clock into your world. Men som ni sa, vi har ju haft kontakt länge. Vi har haft elevgrupper sedan i våras. Och vi har hittills kört 3 elevgrupper. Kan ni säga någonting om de här 3 grupperna som vi har kört? Vad har ni sett och hört? Nu är det ju såklart inte kanske just ni som har gjort urvalet, men det är ju ni som har möjliggjort. Och vad har ni hört så här långt om resultaten?
Ja, som du sa så är det ju 3 grupper vi har haft hittills och de kommer ifrån 3 av våra 3 olika skolor också. Den första gruppen var 2 elever som kommer från mellanstadiet och sen så hade vi en grupp med elever från gymnasiet. Och nu senast så var det en blandad grupp där det var elever både från mellanstadiet och högstadiet. Och de berättelserna vi får från de här eleverna, vi kan ju säga också att de har ju, det är ju en väldigt mixad grupp eller en bred flora av behov och förutsättningar och skolsituationer bland de som har varit här. Vi har några elever som har haft en relativt omfattande frånvaro från skolan som har varit här. Vi har också haft en grupp av elever som har rätt så, som går i en särskild undervisningsgrupp. Och sen så har vi har haft en bredd för att vi vill också få en bild av hur landar de här insatserna bland elever med olika behov och förutsättningar. Och det vi har fått berättat för oss om de här eleverna som har varit här, så har vi ju fått till oss berättelser om elever som har gått från att ha varit 100% frånvarande till att vara tillbaka i skolan. Någon som är helt tillbaka och någon som är mer än delvis tillbaka. Vi har också fått berättelser om elever som pratar om sig själva och sin livssituation och sin tillvaro på ett nytt och väldigt mer, ska vi säga, optimistiskt sätt än vad man hade tidigare. Sen får vi ju utvärderingarna av de här individuella eleverna och det som de och deras lärare har lämnat har ju varit goda hittills. Så de upplever ju det både utvecklande för sig själva som elever, men också att lärarna, pedagogerna kan se att det händer någonting hos eleverna. Så att det ska bli väldigt spännande att följa ännu fler elever för att se, kan vi se ännu mer mönster i det här?
Ja, verkligen. Nej, jag var ju med här på senaste utvärderingen i förrgår var det faktiskt. Och man blir ändå varm i hjärtat när man inser hur mycket det här kan betyda. Och däremot den feedbacken som vi också ofta får är ju kanske att vi hade velat ha mer. Fler gånger, helt enkelt. Har ni hört några andra saker som inte har varit så positivt? Alltså, vad har ni hört för negativa saker så här långt? Vad är det lärarna ifrågasätter, om vi säger så?
Alltså, jag tror egentligen inte vi har fått något negativt från de som har deltagit. Utan det är väl snarare så att det finns hos vissa en rädsla, hos vissa en osäkerhet. Och kan man verkligen göra så här? Och vi måste ju tänka på att och så. Det som har väckt starka känslor hos mig när jag lyssnar, det är att man är överväldigad. Att man hade inte trott att eleverna skulle påverkas så mycket av 5 tillfällen. Så jag hade senast i veckan en av de här rektorerna som har varit med och som beskriver då att vi har deltagit i det här projektet och en elev hade 100% frånvaro och efter de här tillfällena så var det 100% närvaro. Och jag hör nästan själv hur imponerad rektorn är av att det här faktiskt kan hända. Sen kan vi ju inte säga exakt det här eller det här är anledningen. Men att vi vågar pröva och att vi vågar möjliggöra för eleverna, det tror jag har varit starkt för alla som har deltagit. Så de som kan komma med lite negativa kommentarer och de som är lite tveksamma, det är de som inte har varit med.
Precis, för det är ju också en väldigt viktig del i det här. Och speciellt för er som kommun nu när ni tar det här steget, att det blir ordentliga utvärderingar. Och där tror jag ibland att man kanske glömmer det. Man blir lite trollbunden in the moment och tycker, vad det här är bra. Men vad är det som är bra? Vad är det som vi påverkar hos eleverna? Där har ju ni gett några exempel. Och jag kan bara fylla på där att det vi ofta får höra är ju just det här med känslan av att lyckas när man kanske aldrig gör det. Eller i alla fall har känslan av att man väldigt sällan lyckas. Känslan av att vara bra på någonting som man inte visste, om man säger så. Det var det vi fick mycket nu feedback här från den senaste gruppen. Och att de pedagogerna från i onsdags här nämnde många gånger var att få komma i en annan miljö. Alltså bara det är liksom otroligt, otroligt värdefullt. Och jag menar ju ofta, eller vi på Gilla Häst pratar ju ofta om det här, att i Sverige har vi ju verkligen möjligheter och förutsättningar för att ta hjälp av hästen och hästens miljö. För det är ju inte bara liksom hästen i sig utan hela den här miljön. Vi har 450 ridskolor, vi har 33 travbanor, vi har mängder med gårdar och verksamheter som egentligen inte vill något annat än att få öppna upp för det här. Och hitta de här samarbetena som vi nu faktiskt har hittat. Det här är ju bara ett exempel som vi lyfter fram nu. Det finns ju många andra, men det här är ett exempel just här i Båstad. Men ändå så är det ju lite trögt. Och jag har ju många kollegor som kämpa med det här och att nå fram och nå ut just till er, alltså ni som bestämmer. Vad tror ni det beror på?
Jag tror kanske inte att jag har ett värst svar på exakt vad det beror på, men jag tror att en viktig faktor, åtminstone i processen som vi har haft, det är det här att rektorerna som ju leder arbetet på skolorna själva tidigt i processen fick erfara vad det faktiskt innebär att göra den här insatsen eller göra de här övningarna och tillfällena som de gör när de är här. Att det gjorde någonting med deras förståelse och deras insikt kring vad skulle vi kunna erbjuda eleverna för upplevelse och vad skulle vi kunna ge eleverna för kontext och situation som skulle kunna stödja dem i sitt fortsatta skollärande och sådär. Så att jag tror just det där att erbjuda möjlighet för rektorer och att själva få erfara vad det här innebär, för de blir ambassadörer i det.
Ja, för jag tror det är precis som Jessica säger, rektorerna är många gånger nyckeln i det här. Men det handlar om att våga vara modig och att vara nyfiken. Och så det svenska skolsystemet är så otroligt reglerat och det är ögonen på i väldigt många sammanhang. Så det här att våga se utanför, vad finns det där som skapar värde för våra elever? Så möta rektorerna och ingjuta mod.
Och tänka utanför boxen.
Tänka utanför boxen och sen galoppera vidare.
Just det, precis. Men den stora frågan och det som jag vet att många kämpar med, det är ju också själva finansieringen. Vem ska betala för det här? Det är ju liksom oftast den frågan som man får i de här sammanhangen, att det har vi liksom inte pengar till, och svenska skolan är ju inte direkt uppbyggd på det sättet att man har en jättepåse extra pengar att lägga på saker. Hur har ni gjort där?
När den här typen av aktiviteter uppstår så brukar jag försöka tänka i två steg. Att har vi en intressant projekt som vi tycker är värt att satsa på, så är det sällan svårt att få till liksom projektmedel. Hur mycket pengar kan vi i vår totala budget avsätta för ett projekt? Och så kan man då se verkningarna av det. Och om det då ger den effekten vi tror, så har man lite tid på sig att fundera på hur man sen kan driftsätta det, så att man får kontinuiteten i det. Så tänker man i de två stegen, så brukar... Det är ju också så att nej, vi har inget överflöd av medel. Men det är ändå så att vi har förhållandevis stora budgetar i kommunerna. Alltså utbildningsverksamheten utgör ju nästintill hälften av den kommunala verksamheten. Så att få till stånd projekt för att sen kunna sätta i den ordinarie organisationen i den omfattning som man ser att man kan finansiera. Så tänker jag.
Väldigt klokt. Och ett bra medskick att liksom kanske inte direkt bestämma oss för att det här har vi inte råd med, utan som allting annat. Det kan ofta gå. Mm. Det som jag funderar lite på också, jag har ju ändå många kollegor i den här branschen som har fantastiska verksamheter eller att man kanske sitter hemma och drömmer om att faktiskt få komma igång med såna här projekt, men har inte riktigt liksom hittat den där skolchefen eller biträdande skolchefen som har fattat galoppen. Har ni några så här konkreta tips? Ni sa ju innan att jag då och min verksamhet Lära med hästar kom och knacka på er i rätt tidpunkt. Men vad gör man? Liksom, ringer man? Bjuder man in sig själv på ett möte? Hur gör man?
Jag tror man måste synliggöra sig på ett eller annat sätt. Men jag tänker också att man ska aldrig ge upp. Därför skolan kan ibland vara sluten, och det beror såklart på vilken syn har den som sitter på makten och pengarna kring den här typen av frågor. Men det är ju inte bara utbildningsverksamhet. Det vi inte pratade om inledningsvis, det var att vi hade för 2 veckor sedan en inspirationsdag för samtliga våra medarbetare. Där du, Lisa, hade föredrag om verksamheten. Och då hade vi också polisen inbjuden. Och då kommer hon och säger, mer sånt här så behöver vi färre fängelser. Så jag tänker också att socialtjänsten är en part man kan prata med. De söker ju också olika sätt att hjälpa våra barn och unga på olika sätt. Polisen är en som är nyfiken på hur skulle vi kunna stödja och arbeta med det förebyggande arbetet. För både socialtjänst och polis har ju i sina uppdrag förebyggande arbete. Så att det gäller att inte ge upp, det gäller att knacka på olika dörrar och se vem man träffar.
Och jag tänker också att när man då står där och knackar på så är man ju inte själv och knackar, utan där är ju ofta många som knackar på den där dörren. Mm. Så att, och det som ofta är tilltalande är ju när det finns en underbyggd förmedling av vad är det för problem som jag kommer lösa åt dig. Alltså att alla kommuner sitter, skulle jag nästan kunna säga, i utmaningar i att förbättra och utveckla elevhälsoarbetet, värdegrundsarbetet och flera andra sådana närliggande teman som dockar an till det den här typen av verksamhet kan jobba med och hjälpa skolorna att utveckla. Och som också kan erbjuda skolorna ett sätt att, som Inga-Britt var inne på, som inte är 60 kvadrat klassrum. Mm. Som är en annan lärmiljö som på något sätt möter den mänskliga variation vi har i skolan och i samhället. Och att på något sätt vara duktig på att formulera det. Vilken utmaning är det vi kommer hjälpa just er med?
Ja, men jättebra. Och det här tycker jag är jätteviktigt. Och det här är liksom ett medskick till hästnäringen eller vem som vill komma med en idé och pitcha den. Att just, vad är det för problem jag kan lösa åt er? Så det tycker jag var jättebra att du tog upp det. Nu har ju ni har ju själva fått, vi har ju sagt det flera gånger här, ni var ju själva och provade på lära med hästar innan vi då introducerade det för eleverna och liksom nästa led. Vad tycker ni? För det här är ju lite svårt ibland att sätta ord på. Vad är det hästen och stallmiljön bidrar med? Alltså om vi är tillbaka till det här problemet som vi vill lösa. Vad är det, vad fick ni själva för känsla?
Ska vi säga inledningsvis att ingen av oss är hästmänniskor. Nej. Det kanske är, för annars så skulle man kunna tänka att ja, de har säkert haft häst och ridit. Nej, det har vi inte. Jessica är rädd för hästar.
Vi pratade lite om skänkelvikningar här innan.
Ja, jag kan berätta mer om allt om skänkelvikningar sen. Men jag tänkte först bara säga att jag tror inte att någon som känner mig skulle tro på mig om jag sa ens att jag var med i en Gilla häst-podd. För att det är liksom så långt bort. Så att, nej, inte hästmänniska här heller från nej, början. Så att,
Och det är ju faktiskt också lite unikt. För oftast för att få igenom en sån här insats så krävs det nästan att det är en hästintresserad skolchef eller rektor eller så. Mm. Men vad var det som liksom slog an hos er?
Det är väl så pass etablerat i skolsverige att djur gör någonting. Vi har ju pedagoghundar på många skolor och man pratar mycket om det här stödet som en hund kan ge ett barn i språkutveckling till exempel. Så att tänka djur mer generellt var inte långt borta. Men det var ganska mäktigt att uppleva det här samspelet med hästen. Och du brukar ju säga att det handlar om att flytta 600 kilo häst. Och det här upptäcka sig själv i, hur får jag den att backa då? Och att faktiskt komma på att det fick jag. Och hade vi varit hästvana så hade vi ju fått det ganska så omgående. Men att upptäcka det och inse att tänk att för en elev får lov att upptäcka samma sak. Det är stort.
Mm. Vad säger du, Jessica? Hur övervann du din hästrädsla?
Det vet jag inte om jag har gjort det ännu. Men jag jobbar på det.
Ja.
Nej, men det jag tänker på, det är lite tillbaka till det som jag sa inledningsvis med lite om min bakgrund. Alltså det kopplar an till det här, det jag forskade kring, det var liksom tiden efter, alltså utgången mot arbetslivet för personer som har gått i det som då hette gymnasiesärskolan och nu som heter anpassad gymnasieskola. Och att man går i den skolformen för att man har, det har gjorts en prognos om att jag inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven i skolan. Och därför så erbjuds jag en plats i den skolformen. Men det finns ju så mycket annat jag som människa ska kunna och göra. Så bara för att jag inte bedöms uppnå kunskapskraven där, så finns det ju väldigt många andra krav och möjligheter och förutsättningar i tillvaron. Och att detta är ju, tycker jag, utifrån det jag själv har fått erfara av det, att vara med här, att det ger ju en möjlighet att få vara i någonting annat en stund än det som är direkt mot kunskapskraven. Att det är mer mot det mänskliga och utvecklingen av andra kvaliteter, och att jag får syn på att nej, jag kanske inte är vassast i matte, men jag är duktig på att göra det här och det här, och att jag får syn på mina förmågor på ett annat sätt som jag kanske inte får varje dag i skolan på ett annat sätt. Så att jag tycker den möjligheten har slagit mig under den här.
Mm. Nej, men för vi kanske ska tillägga det också, att just den här typen av insats som era elever får vara med om genom Lära med hästar då, det är ju en väldigt liksom strukturerad form för att träna just förmågor. Att utveckla, vi brukar kalla de här 4 S:en, självinsikt, självkänsla, samarbete och sunda relationer. Så att det är ju det vi utgår ifrån, och de här eleverna jobbar ju med hästarna från marken i olika då övningar. Vilka förmågor skulle ni själva säga att ni fick träna på med hästarna? Alltså om ni skulle lyfta upp någon grej så där som blev väldigt tydligt.
Alltså det som är absolut tydligast, det är ju att man kan inte göra någonting utan samspelet. Att jag är tydlig, att jag är i en harmonisk invärtes på något sätt. Och sen signalera till det här stora djuret på 600 kilo. Som när det funkar så händer det som ska hända. Att få syn på sig själv på det sättet. Och det är klart att när man har kommit upp i den åldern jag befinner mig, så har man ju en viss kännedom om sig själv såklart. Men när man läser de utvärderingar som barnen har gjort, så är det ju precis det de belyser. Att nå den där inre känslan som får den yttre kommunikationen att funka. Och det är, jag tycker det är så starkt när man läser det. Och jag kan känna igen det i mig själv efter att ha fått uppleva det.
Vad skulle du säga, Jessica, om du fick plocka ut någonting?
Nej, men jag tänker den här chansen till fokus och lugn som man kanske inte har hela tiden i vardagen. Att man måste vara på den platsen för att kunna genomföra det som ska genomföras under de här övningarna. Att jag måste vara där, har jag förstått, för att umgås med en häst, så har jag förstått att jag behöver också vara lugn. Och fokuserad. Och att det är väldigt skönt som liksom, jag tänker, det måste vara skönt även för eleverna som befinner sig i en skoltillvaro med mycket intryck och mycket olika saker som händer under en dag. Det är väldigt skönt för mig som vuxen som finns i en arbetsvardag att behöva hamna på den platsen. Och hästen hjälper ju till att hamna där.
Mm. Jag tänker, hur många grupper skulle det kunna bli här nu? Nu är det ju jag som sitter här som är samarbetspartner, så det blir liksom en lite konstig fråga. Men jag tänker mer som inspiration till andra kommuner och verksamheter. För ofta med de här typen av insatser så blir det lite så här tomteblås. Man gör kanske ett projekt eller en grupp eller två grupper, och så tyckte man, åh, det här var ju jättebra, men nu tog pengarna slut. Och, ja. Hur har ni tänkt där för att få till den här långsiktigheten?
Lite som jag sa tidigare, att avsätta projektmedel för att se, är det här någonting som tjänar våra syften och som är rätt för oss? Och det har vi ju sett. Och sen är det ju att ta det där nästa steget, att driftsätta. Men också den här att förankra det i organisationen ganska brett. För vi som skolchefer ska säga, vi hamnar ju också i en lite speciell situation när trycket från verksamheten kommer. Att då kan vi ju inte bara säga, nej men nu gjorde vi det här ett halvår. Utan då kommer vi att få krav på oss att faktiskt fortsätta och se till att hitta en kontinuitet i det. Så att det vi behöver fundera på nu, det är ju att vi kan ju säga att vi har driftsatt idag. med 4 grupper på årsbasis. 2 på hösten, 2 på våren. Jag skulle inte bli förvånad om vi från verksamheten får krav på att kanske utöka det. Och då behöver vi också fundera på hur kan vi då kanske bygga på ett samarbete så att vi har kanske en resurs som arbetar med det här. Så det är ju hur kan vi ta det vidare för att verkligen befästa så att våra barn och elever får den här möjligheten över tid.
Och det är ju liksom den ultimata visionen skulle jag vilja säga, i alla fall med min egen verksamhet, att ja, men tänk om varje skola i en drömvärld då skulle ha en specialpedagog eller någon som är utbildad inom det här och som kan göra det här på sin arbetstid i samarbete med sin lokala ridskola. Så att liksom, skolan ska ju inte behöva ha ett helt stall med hästar, även om det hade varit det allra bästa. Men det är ju här vi har den här samverkansmodellen som jag tycker är så smart. Och då behöver det liksom inte bli så dyrt och det behöver inte bli... Just det här att man ska hitta, när i schemat ska det passa in och hur tar vi oss dit och sådär. Utan då löser det sig liksom per automatik. Vi har ju liknande projekt i Ystad, i Stockholm, i Linköping som jobbar på samma sätt. Och Ystad är ju ett bra exempel där de, och även Stockholm, där de har specialpedagoger och en skolkurator faktiskt som är utbildade och jobbar med det här på sin arbetstid, tillsammans med sin lokala ridskola. Men avslutningsvis då, vi ska alldeles strax avrunda. Hur kan vi få fler kommuner att våga? Kan ni hjälpa oss att liksom ingjuta lite mod i kommuner som förhoppningsvis, kanske någon som sitter och lyssnar som blir lite sugen? Liksom. Hur vågar man?
Alltså jag tror det handlar om att kommunicera det goda arbetet av många, många olika skäl. Inte minst utifrån det här, vad det genererar för värde för våra elever. Men också visa på möjligheter som utbildningsverksamheter har i Sverige. Att tänka utanför boxen. Ha modet att galoppera lite vid sidan om den upptrampade stigen. Så jag tror det handlar mycket om att kommunicera på ett sånt sätt så man förstår det värdet som finns för eleverna. Och de här utvärderingarna, jag tycker de är så starka. Alltså barnen pratar för oss, vi ska bara se till att deras röster utifrån utvärderingarna blir hörda.
Mycket bra. Några slutord från dig, Jessica?
Nej, jag tänker bara gör det.
Ja, bra! Precis, just do it.
Ja.
Upp i sadeln.
Ja. Ja, och också den här unika möjligheten för kommuner att få vara med och också bidra till kunskapsutvecklingen här. Hur kan vi göra nya bra grejer för eleverna? Mm. För att utveckla skolan ännu mer, att möta inte bara dagens elever utan också morgondagens.
Vi får hoppas att det är några skolchefer och rektorer där ute som har hört det här och kanske fått lite extra pepp och inspiration att dra igång något liknande. För ni är verkligen förebilder, jag måste säga det. Båstad kommun, hatten av att våga.
Tack.
Tusen tack för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Den här poddserien presenteras av Gilla häst och Lära med hästar. Riding high on top of the world.